Som Karin sa så befinner vi oss ju just nu i kyrkåret i trefaldighetstiden. Och texterna som tas upp under den här perioden, det handlar om att utmana oss att lära känna Gud och Guds olika uttryck. Och att lära känna oss själva som människor och som individer. Vad innebär det att vara människa? Vad innebär det att tro? Och vem är Gud? Dagens text som är hämtad ur Lukas evangeliet finns i ett längre textsammanhang där evangelisterna har samlat en rad undervisningsdelar, tillfällen som Jesus har undervisat sina lärjungar och människor omkring. Och strax innan vårt textavsnitt så beskrivs hur fler och fler människor dras till platsen där Jesus finns. Evangelisten skriver: människor hade samlats i tusental så de höll på att trampa ner varandra. Folk ställer frågor och Jesus svarar. Temat i hela det 12:e kapitlet är krismedvetenhet. Jesus undervisar om vikten av att stå upp för det som är rätt, att ta ställning offentligt, men varnar också folket för att se ner på andra och att utnyttja sin position för egen vinning. Insprängt i Jesus tal återkommer orden om att inte vara rädda och att inte göra sig bekymmer. Mitt i allt detta, mitt i det här talet, så ställer Petrus en fråga. Herre, gäller din liknelse oss eller alla? Som så ofta så svarar inte Jesus direkt på frågan utan vrider på perspektivet ytterligare och skapar snarare fler frågor. Och vi ska nu få lyssna på det textavsnittet som är just Jesus svar till Petrus.
Jesus sa det: tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ha hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannerligen, han ska låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker, det dröjer innan min herre kommer, och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, då ska hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sånt som förtjänar prygel, han ska bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket ska det krävas mycket. Och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mera. Amen.
Genom kyrkans historia så har det funnits många olika sätt att hantera frågan om hur ett rätt sätt att leva som kristen ser ut. I vår svenska frikyrkliga historia har det funnits oskrivna så kallade syndakataloger. Det har bedrivits församlingstukt både i vårt land och säkerligen i alla kristna sammanhang i olika länder runt om i världen. Och det här sättet att fungera, det gäller ju inte bara för kristna. I alla samhällen och gemenskaper finns normer och regler för hur samspelet mellan oss människor ska fungera. Men det uppstår problem när normerna och lagarna visar sig förtrycka människor och skapa ojämlikhet. Liksom när vi börjar reglera sådant som egentligen inte behöver regleras, även om intentionen från början var god. Så här har det varit i alla tider. Och Jesus, han kommenterade sabbatsbuden med orden: Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Och på samma sätt som Jesus reflekterade över sin samtid då, så behöver också vi reflektera över vår tid, över vårt gemensamma liv och de normer vi skapar tillsammans här hos oss. Vi kan behöva be om förlåtelse för sådant som har skett och skapa möjlighet till upprättelse. När kristendomen växte fram så sker det underifrån i samhället och inifrån individer. Många av de kristna, de första kristna, var enkla människor, även om det fanns representanter från alla samhällsskikt. Tillsammans så skapade de en motkultur till det omgivande samhället. Att det inte skedde friktionsfritt inom gruppen själv, det förstår vi när vi läser breven i Nya testamentet. I breven så förklaras evangeliet, och församlingens medlemmar, eller församlingarnas medlemmar, förväntas att ta ansvar. Men där finns berättelser om måltider som spårar ut totalt, då den ene lämnas hungrig medan den andra dricker sig brusad. Där finns de som tävlar om vilken andlighet som är bäst och vilken ledare som är mest i ropet. Där finns konflikter kring ekonomi, ägande och delande. Men trots de olika konflikterna och svårigheterna så är det en ny gemenskap. Någonting helt annat än samhället förut har sett. Paulus skriver: nu är inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Trots att vårt samhälle idag skiljer sig på många sätt mot den här tiden då de första kristna levde, så är många av frågorna som vi brottas med gemensamma med deras frågor. Hur kan vi leva i Jesus efterföljd och vara sanna mot oss själva, mot varandra och mot evangeliet? Grunden i vår tro är kärlek och tron på att vi alla är skapade av Gud och älskade för dem vi är, med våra egenskaper, våra personligheter och våra gåvor. Att säga ja till Gud, det är också att säga ja till mig själv. Det betyder förstås inte att jag inte skulle ha saker jag behöver jobba med i min personlighet och mitt sätt att vara. Men det betyder att det finns ingenting i mitt liv och min identitet som jag behöver förneka. Allt har sin plats och jag är älskad för den jag är. Dagens textsammanhang handlar mycket om ledarskap och om förtroendet att förvalta det vi har fått ansvar för på olika sätt. Texten poängterar också att vårt ansvar ser olika ut beroende på våra kunskaper och förutsättningar. Ju mer kunskap, desto större ansvar. När jag har funderat kring dagens ämne, goda förvaltare, så kan jag inte låta bli att koppla ihop det med frågor kring vår miljö, klimat och ekonomi. Allt detta har i allra högsta grad med tro att göra enligt Bibeln. Ta exemplet med ekonomi och ekonomisk trygghet. Jag tror inte att jag är ensam om insikten att när jag var ung och inte hade så god ekonomi, så gav jag bort mer procentuellt än vad jag gör idag när jag har mer pengar. Den vetskapen skaver. När Jesus samtalade med en ung person som frågade vad han skulle göra för att få evigt liv, var Jesus svar: följ budorden och gör gott. Ja, men det gör jag redan, svarade personen. Vad krävs mer? Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge till de fattiga. Kom sedan och följ mig. Då gick den unge vuxne därifrån bedrövad, eftersom han ägde mycket. Det går inte att komma ifrån att ju mer vi äger, desto mer har vi att förlora. Dessutom är vi i ärlighetens namn i grunden bekväma, eller hur? Vi vill inte gärna ge avkall på det vi har och på vår livsstil. Vi hittar lätt på ursäkter för att fortsätta leva som vi gör. Ändå vet vi att det inte är hållbart. Forskare har länge talat om klimatförändringarna och vi ser dem idag med våra egna ögon. Vår jord, skapelsen som Gud gett oss att förvalta, blöder. Människor tvingas på flykt på grund av torka eller översvämningar. Och människor i alla åldrar mår psykiskt dåligt i ett samhälle som länge har prioriterat yta framför innehåll. Vi döljer våra avvikelser och vår svaghet. Vi fokuserar blicken på vägen framåt och vad som händer åt vänster eller höger. Ja, det bryr jag mig inte om. Men i längden så är det inte hållbart. Jorden kokar. Människor går sönder. Vi kan inte blunda för att allt hör ihop. Hur vi mår och hur jorden mår hör ihop. Hur vi väljer att leva våra liv här i Sverige påverkar människor på andra sidan jorden. Gud går i sin trädgård och letar efter människan. Gud ropar: var är du? Och människan svarar: jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken och gömde mig. Gud frågar: vad har du gjort? Och människan svarar: ormen lurade mig och jag åt. Vem är det vi försöker lura? Malena Ernman skriver i familjens bok Scener ur hjärtat. Faktum kvarstår att ibland är det sundaste en människa kan göra att gå sönder. Problemet är att det inte hjälper i längden. Så därför ger vi inte upp. Vad som än händer så ger vi inte upp. Vi försöker. Vi lagar varandra. Vi blir kanske aldrig helt bra, men vi kan alltid bli bättre. Och där finns en styrka. Där finns ett hopp. När vi väl insåg varför vi mådde som vi gjorde, det var då vi började må bättre. I Jakobs brev läser vi om hur tro och handlingar hör ihop. Om en bror eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om vi säger: gå i frid, håll er varma och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron. I sig själv, utan gärningar, är den död. Idag är det många som lider av klimatångest och psykisk ohälsa. Och det är lätt att lamslås av allt som finns att göra. Men vi ser också att människor som gör något åt det de ser mår mycket bättre än de som inte gör något alls. Och jag tror att just där finns en andlig och existentiell sanning. För känslan av maktlöshet, det tynger oss. Men känslan av att vara delaktig och aktiv, det ger oss energi. Ensamhet låser och förminskar oss. Men gemenskap och känslan av meningsfullhet, det ger oss kraft och mod. Det finns sällan någon manual för vad som är rätt och fel. Det Jesus erbjuder oss är att välja livet. Att välja det som skyddar, värnar och främjar allt liv. Jesus erbjuder oss också gemenskap. Och gemenskapen är grunden för den kristna tron. För tillsammans blir vi starka. Tillsammans kan vi bygga något varaktigt. Gemenskapen bygger på tillit och på tron att vi först har blivit älskade av Gud. Och att när vi ger vidare den kärleken till andra så växer den och blir bara större. Våra val får helt andra konsekvenser om drivkraften är kärlek istället för rädsla och profit. Mänskligheten idag står på många sätt vid ett vägskäl. Vi måste på många plan släppa taget om det som vi tar för självklart. Det är genom upplösning av givna former som livet förnyas och förmeras. I Korintierbrevet läser vi: det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Ett naket sädeskorn som kan växa och bli hur stort som helst. Jag vet inte hur du tänker när du hör om allt det här som jag pratar om. Men jag vill gärna höra vad du tänker och vad du gör eller inte gör. För jag tror att det är viktigt. Det är i mötet och i samtalet med varandra och i agerandet där vi gör det tillsammans som någonting kan hända. I somras skrev jag några rader på min blogg som uttrycker min tro och hur jag vill leva och försöka hitta en balans i mitt liv. En balans som jag behöver dig för att kunna få. Så här skrev jag: jag vill leva nära. Nära livets puls. Det som vibrerar av närvaro. Jag vill leva nära. Nära det som känns. Själva existensen i tillit. Jag vill leva nära. Nära det som är. Utan barriärer. I tro. Ett sådant hudlöst liv kan bara levas med en stor integritet. Kan bara levas i en balans mellan närvaro och det stora och det lilla. Mellan närvaro i andras liv och i mitt eget. En utandning måste alltid följas av en inandning. Att se behöver alltid följas av att bli sedd. Att lyssna följas av att bli lyssnad på. Allt i en ständig växling. Livets egen puls i ett hållbart förvaltarskap. Amen.